Vi prisar och lovar dig, vår kära himmelske fader och vän, att vi får tilltala dig på det sättet. Tack för hösten som har lägrats över vårt land. Tack för alla vackra färger som du klätt träden med och som nu vindarna har låtit dansa ner på kallnad mark. Tack för att allt förbereds för en nyårstid. Tack för den tid som närmar sig med ljus och glädje på många olika sätt. Men kanske också ensamhet och mörker. Och vi tackar dig att du en gång kom in i vår historia som världens ljus. Och som sa om dig själv att du var just världens ljus. Och den som följer dig ska inte behöva vandra i mörkret utan ha livets ljus. I Jesu Kristi underbara namn. Amen. Amen. Okej, då har jag glädjen att introducera en gammal bonde som heter Amos, som levde för 2700 år sedan. Hur vet vi det? Jo, det står ju i inledningsversen vi slår upp. Jag hoppas ni har med en biblar, annars så kanske det finns någon i bokhyllan bakom rummet här också. I första versen så daterar sig Amos till två kungar som regerade samtidigt som honom. Och då står det: kungen av Israel och kungen av Juda. Och då vet vi från historien när de här kungarna regerade. Vi vet att i Israel så var det alltså en kung som hette Jerobeam. Och i Juda var det en kung som hette Ussia. Och vi vet då att Jerobeam till exempel regerade från 793 till 753 före Kristus. Och vi vet att Ussia i Sydriket regerade från 790 till 700. Jag tror det är, han regerade 40 år. 790 till 750, ja just det. Och då måste ju Amos in under den här tiden, va? Och eftersom det står att han både under Messias och Jerobeams tid, så måste han ju in före 753 då Jerobeam steg av tronen. Vilket alltså innebär att Amos måste ha varit verksam som profet mellan, låt säga, 760 till 753. Sånt där. Då har vi placerat den här mannen i historien. Och han var ingen vanlig profet. Han var, som man säger själv, han var en av herdarna. Det är ganska ovanligt. Inte att herdar är andliga ledare, men om ni ser i kapitel 7 så presenterar han sig igen en gång där. I kapitel 7, vers 18, det är en dialog som utmynnar här i ett replikskifte då han säger: jag är ju inte en profet. Jaså, är inte det, Amos? Nej, jag tillhör inte det skrået. Han var inte så att säga till ämbetet profet. Det fanns profetskolor, det fanns lite professionella profeter, om man kan uttrycka sig så. Men han tillhörde inte det skrået, säger han, utan han var en boskapsherde och en som odlade fikon. Han var bonde, han var herde för boskap, får och kor och jätte kanske. Nåväl, honom kallade Gud från jorden i den här tiden. Och det var en tid som dateras också, som vi inte vet så mycket om, 2 år före jordbävningen. Och vi vet inte riktigt när den ägde rum. Men det måste ha varit någon gång under den här tiden naturligtvis. Fast den inte noteras historiskt i några källor som vi känner till. Namnet Amos betyder börda. Börda. Det känns lite tungt. Och han hade en tung uppgift att genomföra som Herrens talesman i en tid som den här tiden. Man kan tycka då en vanlig bonde som annars vaktar får och odlar fikonträd. Hur skulle han kunna uppträda som en Guds talesman? Han hade ingen utbildning. Men när man läser den här boken så ser man att han hade ju väldigt stor kunskap, både geografiskt, både politiskt. Han var väl insatt i religiösa förhållanden, sociala förhållanden, Och han har stor anledning att gå till rätta med den här tidens, ska vi säga, både grannfolk till Israel och juda och med Israel och juda främst. Men den här boken visar också i det första kapitlet framförallt att folk som inte så att säga är Guds folk i bemärkelsen att de har kallats av Gud som Israels folk och judafolk en gång, utan som bara råkade bo grannar med Israel, ändå var ansvariga inför Israels Gud för sitt liv och sitt beteende som folk. Och även individer, drar jag slutsatsen. Och det tycker jag är intressant. Varför skulle människorna i Damaskus behöva svara för sig inför Israels Gud? Jo, det är för att han var alla människors Gud, är alla människors Gud, är alla nationers Gud. Det är ju jätteintressant att tänka det perspektivet. Och det talar också Jesus om i Matteus 25, är det väl det här med fåren och getterna. Folken ska dömas. Nationerna ska ställas ansvariga inför Kristus. Så det är ett oerhört perspektiv som vi får ana i det här stycket. Först vänder han sig till Damaskus. Det var ju landet alldeles norr om fortfarande. Det är ju i centrum för hela världens blickar på grund av det krig som för sig går i Syrien. Och även in i Damaskus, själva staden, huvudstaden. Och så säger Herren, brott på brott har Damaskus hopat. Och så står det egentligen i grundtexten, tre brott har Damaskus hopat över sig. Ja, fyra. Är det någon som har folkbibeln så är det faktiskt så det står. Tre, ja, fyra. Och då tycker man det är lite konstig konstruktion. Det kan till och med översättas. Det är ett sätt att antyda att här är det många brott som har begåtts. Men det kan också betyda tre plus fyra, vilket är sju, som antyder fullkomlighet. Måttet är alltså rågat. Det har gått för långt. Brott på brott har Damaskus begått och jag vill inte dröja med domen. Och så kommer alltid en domsutsaga i de här avsnitten. Med tröskläder av järn har de krossat Gilead. Alltså först anges en orsak och bara det är bara en orsak som anges för varje nation och folk. Med tröskläder av järn har de krossat Gilead. De har alltså utövat våld. Och därför ska jag sända eld mot Hasaels slott. Den ska härja Ben-Hadads borgar. Det var Syriens palatser. Jag ska bräcka Damaskus bom. Förgöra den som tronar där. Och folket i Aram ska föras bort till Kir, säger Herren. Det skulle likt juda folk senare föras bort i fångenskap. Vilket också hände när israeliterna fördes bort i fångenskap senare 722. Så kommer vers 6, nästa nation. Och nu bränns det igen. Det är inte klokt vad dagsaktuellt det här är. Brott på brott har Gaza hopat. Jag vill inte dröja med domen, det har gått för långt redan. Tre brott, ja fyra, det vill säga kanske sju. Måttet är rågat nu, säger Herren. Vad har de gjort då? Jo, de har fört bort hela byar för att utlämna dem åt Edom. Och ni som var med när vi gick igenom Obadja-bok, ni vet att Edom var ju Esaus avkomlingar. Alltså Jakob och Esau var tvillingar. Jakob, han var stamfader till judafolket, de 12 stammarna. Och Esau gick en annan väg. Och han fick avkomlingar som bodde i ett område som kallades Edom. Och de låg alltid i konflikt med varandra, edomiterna och israeliterna. Ända sedan Jakob och Esau var i konflikt med varandra. De här edomiterna, gazaiterna, de hade fört bort hela byar och utlämnat dem mot Edom. Alltså man har förbrutit sig på det sättet, deportation av folkgrupp. Därför ska jag sända eld mot Gazas mur. Jag ska förgöra dem som tronar i Ashdod, det är en stad på Gaza, gamla Gazaremsan. och de som Bespiran i Askelon och Ekron. Det var de tre stora viktigaste städerna som du kan läsa om i första Samuelsboken 4-5 förresten. När filisterna en gång tog Herrens ark och förde in den i Dagons tempel i Ekron. Och det blev väldigt dramatik där. Läs gärna det, för ett väldigt spännande avsnitt. Och hur arken kom tillbaka till Israel så småningom. Tredje nationen som utsätts för Guds domsord. Brott på brott har Tyrus hopat över sig. Och då är det norrut efter Medelhavskusten. Där Tyrus var en betydelsefull stad. Inte så långt ifrån själva havsbandet. Storhandelsstad. Men de har också orsak att bekymra sig. För de har utlämnat, vad har de gjort då? De har utlämnat hela byar åt Edom. Och glömt sitt avtal om vänskap. Man hade tydligen ingått ett vänskapsavtal med de här människorna. Som man hade kanske utlovat sig som beskyddare till. Men istället så utlämnade man dem, också dem, åt Edom. Och därför ska jag sända eld mot Tyrus mur. Och härja dess borgar. Ja, Amos går vidare. Han måste ha rört sig i de här länderna på något sätt. För att meddela dem på marken så att säga. Han kom ifrån Tekoa som låg, om ni vet Jerusalem, tänker er kartan över Israel, Jerusalem. Och så låg Tekoa 17 kilometer sydöst om Jerusalem. Så det var knappt 2 mil från Jerusalem. Och det var Judas stamområde. Så det var, han kommer från Juda, det kommer jag uppmärksamma senare, till Israel. Ni vet, Israels folk hade delats i två folk 931 när Salomo dog. I Israel och i Juda. Och det var 10 stammar i norr och det var 2 stammar i söder i Judas stamområde. Så det är märkligt att Gud får skicka en profet, en enkel bonde från Juda stam upp till Israel för att varna dem och för att varna dem om kringliggande folken. Och nu har Herren ett ord till Edom, precis som Obadja hade när vi var i den boken. Och det är alltså Esaus avkomlingar då, som bor söder om nuvarande döda havet, ungefär det området. Vad har de gjort för fel då? Vers 11. Jo, de har förföljt sina bröder med svärd och vägrat dem barmhärtighet. Och det är troligen det som Obadja, profeten, uttömde sin sorg över. Att Edom som var besläktat med Juda, ni förstår, de var ju från Jakob och Esau. De var från dessa tvillingbröder, båda de här stamfolken. Och så står edomiterna och klappar i händerna när det gick illa för Israel och Juda. De hade skadeglädje. Och här står det att de har förföljt sina bröder. Alltså det var Israels folk med svärd. Och vägrat dem barmhärtighet. Där de var illa utsatta. Vi vet inte riktigt när den här händelsen utspelades. Men det var många gånger som Israel fick fly. Och blev förföljda då. Av edomiterna till och med, fast inte de var de som hade tagit initiativet till konflikten. Så det ska också bli slut på Edoms välde, vers 12. Och så kommer ytterligare ett område. Brott på brott, vers 13, har ammoniterna hopat över sig. Det är nuvarande Jordanien, alltså öster om Juda och nuvarande Israel. Jag ska inte dröja med domen. Det har gått för långt nu. Vad har de gjort för fel då? Titta vad det står. De skar upp havande kvinnor i Gilead. Där de ville vidga sitt välde. Det är precis den krigföring som pågår nu i östra Kongo. Där man våldför sig på kvinnor. Och skär upp havande kvinnor för att uttrycka sin makt på ett så fruktansvärt sätt. Och avskräcka från allt motstånd. Det höll man på med från Jordanien på den här tiden. Och det misshagade Gud. Och tydligen så är man ansvarig inför himmelens Gud för ett sånt beteende. Det ligger lite tröst i det. Att de som håller på nere i nere i Kongo just nu inte ska komma undan helt till slut ändå. Jag ska sätta helt på Rabats mur och att det där ska drabba deras säkra borg. De sitter så tryggt som vi läste om edomiterna. De satt i klipporna där uppe, nuvarande Petra-området. Där hade de sina fästen och trodde de var så säkra. Så kommer en sjätte nation, kapitel 2, vers 1. Så säger Herren, brott på brott har Moab hopat. Och Moabiterna var också öster om nuvarande Israel. Jag vill inte dröja med domen. Vad har de gjort för fel då? Benen av Edoms kung har de bränt till kalk. Och ändå var det Edom inga snälla gossar i Guds ögon. Men de hade gravskändning och grävt upp en gammal kung och bränt benen. Det var ett väldigt kränkande sätt att uppträda på, som någon slags maktdemonstration det också. Därför ska också Moab för det här typen av beteende möta Guds dom. Och dess härskare ska, och stormän ska stå inför mig, säger Herren. Märkligt. Och det betyder att om man skulle tillämpa det här så går inte illgärningar, politiska illgärningar, Guds ögon förbi liksom. Det går inte Gud obemärkt förbi, utan det noteras. Och det står att en rättvis dom ska skipas en gång. Och det ligger en oerhörd tröst i det. Och det ger näring åt den rättvisa kampen också. För om man inte visste att rättvisan ändå skulle få sista ordet, så vad spelar det för roll att anstränga sig i rättvisans riktning om ändå orättvisan ska avgå med segern? Så man kan tycka att dom verkar avskräckande att läsa om, men det ligger också någonting hoppfullt i det, att ondskan ändå inte ska få bara fortgå hur länge som helst. De här länderna kom också under Guds dom. Ingen av dem finns kvar på plats idag i den gestaltning som det då hade. Det är bara judarna som finns kvar som folk sedan den här tiden. Nåväl, man tycker det går an att döma de här folken, men Guds eget folk då? Är de så bra? Nej! Ska de också få höra att Gud låter inte dem, alltså ser inte mellan fingrarna på vad de heller gör. Utan det står nu i vers 4. Nu kommer Amos med ett ord också till judafolk. Brott på brott har juda hopat över sig. 7 brott skulle man kunna säga. Alltså måttet är rågat. Jag kan inte dröja med domen, säger Herren. Vad har de gjort för fel då? De har förkastat Herrens lag. De var ju det folk som hade fått Guds lag och de 10 budorden och många, många andra bud. Det var en väldigt privilegierad ställning. Och alla de skrivna böckerna som hittills var skrivna i Gamla testamentet, det var ju en oerhört förmån att liksom ha fått Guds tilltal till sig. Och profeter och nazirer och allt det som senare kommer att räknas upp, de borde verkligen vara annorlunda. Gud hade ingått förbund med dem. Han hade gett dem lagar att följa, han hade uppenbarat sig för dem, han hade sagt, inga andra gudar ska ni ha utom mig, den enda guden. Men står det, falska gudar som deras fäder dyrkade har lett dem vilse. De har fortsatt med avguderiet. Därför ska också juda få möta Guds dom och Jerusalems borgar. Det var det södra riket där profeten trampade på hemmamark så att säga. Men nu går han upp i det norra riket, och det var ju känsligt område för en profet från söder att röra sig i, verkligen. Det var som någon från sydstaterna skulle komma upp till New York och göra sig hörd och hem till Texas. Ni ska få se den konflikten kommer upp här i 7 kapitlet. Vi hastar vidare. Nu Israel, nu är din tur. Brott på brott har Israel hopat. Och jag vill inte dröja med domen. Och så räknar han upp, jag tror det är 6 olika förbrytelser. Ska vi titta på dem? Vers 6. Vad gör de? De säljer den oskyldige för pengar. Och den fattige för ett par skor. Alltså Alltså de beter sig obarmhärtigt och hjärtlöst mot oskyldiga. Alltså vränger rätten, tar mutor. Det räckte med ett par skor så skulle man kunna göra ett felaktigt domslut. För de som var bättre bemedlade eller får de fattiga att förlora i rätten. Vad gör de mer? De trampar ner de svaga. De skuffar undan de hjälplösa. Det var rakt emot vad Guds lag hade föreskrivit. Dessutom, vers 7, far och son går till samma kvinna. Möjligen är det en prostituerad kvinna som både far och son besöker tillsammans. Så fäderna var inget föredöme. Så vanära de mitt heliga namn. Jag slog upp andra Mosebok 22:16 för att se vad det står om just det här beteendet. Andra Mosebok 22:16 som de alltså hade väl kunskap om. Om någon förför en flicka som inte är trolovad och ligger med henne ska han betala brudpriset och ta henne till hustru. Om hennes far vägrar att ge henne åt honom ska han betala en summa som motsvarar brudpriset för en orörd flicka. Och det var kanske femte Mosebok också. Femte Mosebok 22. Hittar ni liknande lagar? Så de visste att det här var ju naturligtvis inte rätt att göra. Och vanärade Guds heliga namn. Åttonde versen. En fjärde försyndelse. Vid alla altaren vräker de sig på kläder de fått som pant. Och det var möjligen då altaren till andra gudar. Och där la de sig på kläder som de hade tagit som pant. Vilket man inte fick göra. Man fick, det tycker jag är väldigt viktigt. Och titta i andra Mosebok 22. Andra Mosebok 22. Vers 26-27. Titta vilken märklig lag. Tar du din nästas mantel som pant, vilket man ibland kanske kunde göra, så ska du dock lämna tillbaka den före solnedgången. Eftersom det är det enda täcket han har. Vad ska han annars svepa om sig när han sover? Och om han ropar till mig ska jag ju lyssna, till jag är barmhärtig. Så man fick inte ta en mantel i pant längre än en dag. Högst en dag. Den skulle lämnas tillbaka innan natten kom. För det var det enda täcket den här mannen kanske hade, va? Du vet, när jag läste de här verserna till exempel i Etiopien. Man nästan började gråta. Ja, så är det. Det är rätt. Så ska det vara. För de kände igen sig direkt. De hade ju bara den där manteln och svepte om sig. Och den behövde så väl. När solen hade gått ner och kylan började breda ut sig. Så, den sjätte försyndelsen, vers 8. I sin Guds hus dricker de vin som de tagit i mät. Som tagit i mät. Det är samma som dricks det, eller? Nej, vad säger jag? Muta. Tagit i mät. Kan ni hjälpa mig som är språkkunnig? Jag läste nog folkbibeln när jag förberedde mig.
Om man var skyldig någonting.
Ja. Okej, okay. Om man är skyldig någon, om någon är skyldig dig någonting så kan du ta någonting annat i mät. Är det någon råvara då av något slag?
Nej.
Aha, i mät. Vad står det i folkbibeln? Förlåt? I böt, fällda, ja, okej. Okay. Det kanske ger mer förklaring åt det. Tror vi att vi förstår ungefär? Jag beklagar att jag inte kan förklara det bättre. Men det var inte ett rätt... De hade inte, det vinet de drack, det var inte på ett rätt sätt som man förskaffat sig det vinet. Så långt förstår jag.
Ja.
Jaha.
Om det skulle vara vin så får väl inte kronofogden dricka upp det.
Nej, just det. Ja, det var...
Om de så att säga kan betala sig något.
Utmätning. Ja, vad intressant. Ja, jag nöjer mig med att konstatera att de drack något som de inte egentligen hade rätt till på ett rätt sätt att ta till sig. Utmätning. Okej, okay, tack så mycket. Används vid utmätning. Bra, då vet vi. Och nu kommer någonting intressant här. Då säger Gud liksom till det här folket som har försyndat så grovt på många punkter. Ändå var det jag som röjde undan amorena för er. Bredde vägen för er. Fast amorena stod i vägen som höga sedrar och kraftiga ekar. Men jag förstörde dem och lät er komma in i landet. Ändå var det jag, vers 10, som förde er ut ur Egypten. Som ledde er i öknen i 40 år. Hade jag tålamod med er, skulle han kunna tillägga. För det prövades verkligen Guds tålamod under de där 40 åren. Och jag lät er inta amorenas land. Jag kallade några av era söner till profeter. Det var alltså en förmånlig situation att få tillhöra ett folk som hade profeter. När vi började den här kursen tidigare i höstas så berättade jag att det fanns ingen motsvarighet till profetfunktionen i något annat folks religion. Inte hos något annat folk finns det profeter. Nåväl, säger du, islam säger sig ha profeter. Ja, men det är de har lånat in från Bibeln. Plus Mohammed då förstås. Så profetfunktionen, det var en helt unik institution. Som inte förekommer i någon annan religion. Visserligen hade babylonierna så kallade spåmän och stjärntydare, astrologer. Men det var en helt annan sak. När man liksom försökte förutsäga hur det skulle gå i ett krig eller hur det skulle gå med ett äktenskap eller affärer, men inga motsvarigheter till några som kommer och säger, så säger Herren och har ett ord från Gud att förmedla. Det är helt unikt till Gamla Testamentets litteratur, och det kan vara fint att känna till också deras integritet och personliga karaktär var viktigt. Vilka de var, de här personerna. Det var inte vem som helst. Så därför ställs det ofta i kontrast. Herrens profeter och spåmän. Herrens profeter och astrologer. Herrens profeter och stjärntydare. Ja, ni har fått profeter, ni har fått nasirer sända till er med ord från mig. Ändå så har ni betett er på det här sättet. Därför ska jag låta marken skaka under er. Möjligen är det här också en föraning till den här jordbävningen som beskrivs i inledningskapitlet. Och då, när det händer, då hjälper det inte. Och så räknar han upp 7 möjliga flyktalternativ. När marken börjar skaka. Jag vet inte om du har varit med om en jordbävning någon gång. Då hjälper det inte att vara snabb. Hur snabb du än är, om världens snabbaste sprinter från Jamaica är på plats, så hinner han inte undan. Då hjälper det inte att vara stark. Du har ingen nytta av din kraft i en sån situation. När jag var med om en jordbävning första gången i Burundi och låg i sängen och det började skaka och det mullrade. Jag tror det var en stor lastbil som var på väg rakt mot huset. Jag visste inte vad frågan om, och folk skrek ute på gården. Och jag hann inte ner ur sängen och lägga mig under bordet eller någonting, vad jag borde ha gjort eller sprungit ut. Jag visste inte vad det var, men jag insåg vad det var, vad liten jag kände mig. Och vad hade mina svenska bicepsmuskler kunnat tjäna mig med? Ingenting. Hur snabb hade det varit om det hade varit en riktig jordbävning? Hur stark hade det varit? Hjälper inte. Och hur modig jag hade varit? Den tappre kan inte rädda livet. Det räcker inte om man också... Annars har visat sig modig, nu blir man väldigt liten plötsligt. Bågskytten som skulle ge iväg pilen åt rätt håll och pricka, han skakar med både den handen som håller bågen och den som håller pilen. Han kan inte få ett skytte till stånd, och den snabbfotade hinner inte undan. Det är lite grann som det första alternativet. Den snabbe kan inte fly, den snabbfotade kan inte hinna undan. Ryttaren! Och som du har en häst till hjälp kan du inte rädda livet. Och den tappraste bland de tappra ska den dagen kasta sina vapen och fly. Det är verkligen ett tillstånd av uppgivenhet som ska inträda när Gud kommer. När Gud ska ha sista ordet. Ja, nu fortsätter vi i kapitel 3. Och då påvisar Gud, ni har ett särskilt ansvar eftersom ni kände mitt ord och kände mig. Ni hade en lång historia bakom er som ni borde dra lärdom av, erfarenheter av, och inte bete er på det sättet som jag just har beskrivit. Lägg märke till, Gud kommer aldrig med dom förrän han först talar om varför. Här, så här har hänt. Och nu i kapitel 3 så först beskriver han de här privilegierna. Hör vad Herren har att säga till er israeliter, till hela det folk han förde ut ur Egypten. Ni har fått en privilegierad ställning. Hade inte jag gripit in så hade ni fortfarande varit ett slavfolk i Egypten. Ja, kanske inget folk alls, för de började ju faktiskt kasta de nyfödda gossebarnen i Nilfloden. Vilket hade lett till hela nationens utdöende om han hade gjort det konsekvent. Ni är det enda jag har tagit mig an bland alla folk på jorden. Det innebär det enda folk som Gud har utvalt på ett sådant sätt. Och då kan det vara en fördel att känna till vad som står i 5 Mosebok 7 om utkorelsen. Jag tycker det är en vacker beskrivning av den i 5 Mosebok 7. Man börjar där i vers 6. Du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Det var inte för att ni var ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Nej, ni är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder. Och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens hand. Så det här var inget stort folk, ett slavfolk. Ociviliserat, kunde bara göra tegelsten, hålla på sig och bygga den stora präktiga byggnadsverken i Egypten medan piskan ven över deras ryggar. Men det folket fäste Gud sina ögon på. Och det fanns vid den här tiden för utvandringen ur Egypten många stora folk. Jag tänker på bara Egyptens folk som var högt civiliserat. Och grekerna fanns ju, kanske inte så långt tillbaka som ett folk. Det ska jag inte säga, nej, var fel. Men det gamla babyloniska riket, sumererna fanns, assyrerna fanns som stora folk. Men Gud fäster sitt folk på ett litet slavfolk i Egypten. Det är väl märkligt. Så ni borde vara tacksamma. Ni borde ha visat en annan attityd. Därför ska jag ställa er till svars för alla era synder. Så räknar han upp 7, åtminstone tror jag, försyndelser igen. Slår man följe på färden utan att känna varandra? Nej, det gör man ju inte. Vers 4. Ryter ett lejon i snåren om det inte har funnit ett byte? Nej, det gör det ju inte. Morrar lejonet i sin håla utan att ha fångat sitt rov? Nej. Störtar fågel mot marken om fällan inte gillrats? Nej. Slår fällan upp från marken om där inte finns byte att fånga? Nej. Om man blåser i larm i staden, blir det då inte alla förskräckta? Jo. Om en olycka händer i staden, är det inte då ett Herrens verk? Jo. Herren Gud gör aldrig något utan att avslöja sina planer för sina tjänare profeterna. Och ni har fått veta så mycket, gång på gång, precis som Gud sa till Abraham innan han gick till Sodom och Gomorra med den här domen. Men jag kan inte hålla hemligt för min vän Abraham. Och så avslöjade han för Abraham hur det stod till med Sodom och Gomorra, och Abraham går in i en förbön för de här städerna. Om det fanns 50 rättfärdiga, Gud, du måste ju spara städerna för deras skull. Ja, ni vet, Han kom ner till 10 och hade han fortsatt och sagt, om det finns en herre, du kan väl inte döma. Då kanske Gud till och med hade skonat för en enda rättfärdig skull. Så, dom över Samaria, det är Israels huvudstad, den 10 stammarna i norr som vi har nu framför oss. Samla er på berget kring Samaria, se vilket kaos som råder i staden. Förtrycket som härskar där i. De förstår inte att göra det som är rätt, säger Herren. Och det får jag väl hänvisa till krönikeböckernas, alltså andra krönikeboken, för att ni får en beskrivning av hur fruktansvärt det var i Samaria på den här tiden. Och ständigt kungar som gjorde vad som var ont i Herrens ögon. Och det blev till slut en sån fruktansvärd hungersnöd i staden att man till och med åt duv och träck. Och barn som dog åt man upp. Nöden visste ingen lag. De förstår inte att göra det som är rätt, säger Herren. Dessa som hopar våld och rov i sina borgar. Därför, säger Herren, nu har han återigen beskrivit det som var fel. Därför, säger Herren, er fiende ska genomkorsa landet till att fästen falla. Så säger Herren, vers 12. Som en herde räddar ur lejonets skap, som David menade att han gjorde ibland. Och det blir kvar ett par benpipor bara, resten slukar lejonet. Eller en örsnipp, resten slukar lejonet. Så ska israeliterna bli räddade, det vill säga det mesta kommer att gå åt. Men det ska bli en kvarleva kvar. Men så ska det bli med ni som sitter där i Samaria på divaner och mjuka dynor. Man levde i lyx, var ett relativt välstånd under kung Jerobeam den andres tid. Men det välståndet fördelades inte rättvist. Utan många fick lida nöd och se när andra levde i överflöd. Vers 13. Lyssna och varna, Jakobs ett. Så säger Herren, härskarornas Gud. Bara den beteckningen är respekten givande. När jag tar itu med Israel för deras ogärningar, då ska jag också ta itu med Betelsaltarna och altarhornen ska jag bryta av. Ni kommer ihåg att när riket delades här 931 före Kristus, så var det en kung som tog över de 10 stammarna i norr. Och för att försäkra sig om att behålla folket kvar i norr och inte att de skulle gå ner till Jerusalem i judarik och tillbedja i det rätta templet, så instituerar han en falsk religion och ställde ett altare uppe i Dans stamområde i norr och ett altare i självaste Betel där Jakob hade haft den där drömmen om en stege som var rest mot skyn för flera hundra år tidigare. Där reste kung Jerobeam ett altare och sa, kom hit och tillbed, gå inte ner till Jerusalem och tillbed, gå hit och tillbed. Han gjorde 2 guldkalvar, intrycken från Egypten, ställde upp en i Betel och ställde upp en i Dan, upp en i Dan i det stamområdet. Och nu säger han, jag ska ta itu med Betels altare. Och hornen hade det altaret i templet och i tabernaklet tidigare. Det var ju horn ett i varje hörn på altaret för att markera makt och myndighet. Men det finns ingen makt i era falska horn, säger Herren. Jag ska bryta sönder Betelaltarnas horn. Och de ska falla till marken. Jag ska slå omkull både vinterhus och sommarhus. De hade både och, som vi har i vårt land. Man hade både vinterhus och sommarstuga. Man levde gott. Och elfenbenshus, oj. Det är ju brottsligt numera att döda elefanter och hugga av elfenbenen. Men det gjorde man på den tiden. Och det var inga miljöaktivister som övervakade det då. Men det var säkert väldigt dyrbart att ha elfenbenspanelade hus. Och de mäktiga byggnaderna ska utplånas, säger Herren. Gud kände misshag över den här orättvisan. Och det är direkt tillämpbart naturligtvis på världssituationen idag. Då tänker jag inte bara vad som vi är alla i ett välmående land, utan kanske mer på klyftan mellan oss och andra länder. Man ska ta till sig någonting av tillämpningar här. Ska vi se vad klockan har blivit. Jag hittar ingen i fickan. Ja, en liten stund till. några minuter. Lyssna nu. Och nu, det här är rätt festligt faktiskt. Lyssna nu, ni Basans kor. Basan var ett väldigt växtrikt område där korna gick och betade och åt sig feta. Och nu kallar han faktiskt den här högsta eliten, alltså de inne folkets damer, för feta kossor. Det är vad han gör. Det är ju verkligen förkrossande. Lyssna nu, ni Basans kossor. Ni som bor på Samarias berg, ni som bor högst upp i gräddkvarteren där. Ni kvinnor som förtrycker de svaga. Alltså det var inget fel att vara rik. Alltså det är inte det som i sig är fel. Det har vi förstått från Bibeln i övrigt. Men att inte vara barmhärtig, utan att utnyttja sina positioner och som de här kvinnorna gjorde, förtrycka de svaga och plåga de fattiga. Och medan ni säger till era män, kan vi inte få lite mer att dricka? Kan vi inte springa ner och köpa lite mer vin? Fixa hem lite gott till lördag kväll? Ja, de skulle ha allt serverat. De levde i lyx, de hade inga bekymmer, men de satte dit de fattiga. Och profeten Amos vågar kalla dem feta kossor. De var väl feta då, för att de åt så mycket också. Men det ska komma en dag, säger Herren, jag har svurit i min helighet. Det ska komma en dag då man ska driva iväg er med oxpikar. Alltså, oxpikar, är det något spetsigt? Jag har inte varit bonde själv och inte fört oxar i bet. Oxpikar, hur ser de ut? Ingen vet, det är bara stadsbor. Förlåt, Margit. Mm, det är en träpinne och så är det en järn. Mm, så man sticker dem i sidan om de inte lyder. Ja, så menar Gud, ska jag driva iväg er. Då springer man i rätt riktning så att säga, för att undkomma smärtan. Så ska det bli. Ni feta kossor. Jag ska driva er med en oxpikar och med justers av dem som blir kvar. Juster är väl någon slags fiskkrokar som är förbjudet numera, va? Alltså det finns bilder man faktiskt sätter krokar i näsan på de fångar man förde bort till Babylonien till exempel. Fruktansvärt smärtsamt. Som metkrokar. Står det till och med? Ja, det är helt rätt. Fruktansvärt plågsamt och förnedrande att gå där med en krok i näsan och föras bort till fångenskap på det sättet. Jag ska driva vägen på det sättet. Varenda en ska drivas ut genom närmaste rämna i muren, jagas bort mot Hermon, säger Herren. En dyster. Och det som är tragikens tragik, det är att som profeten Jeremia senare gör, sitter och begråter i Jerusalems ruiner och inser, detta skulle inte ha behövt hända om ni bara hade lyssnat till mitt ord. Nej, det skulle inte ha behövt hända. Vakna. Det är därför Amos går runt och predikar där. Det är inte för att slå till. Det här måste ske om ni inte vänder om. Men vänd om innan det är för sent. Så är budskapet. Det kommer att förtydligas. Några kapitel kvar. Lite roligt ska vi ha kvar.